Det här är Krimadvokaten. Och Krimpodden.
Parter och ombud kallas till sal 32.
Hej Ulrika.
Hej Lotta. Idag är fortsättningen på våran serie En vanlig dag på jobbet. Mm. Det är lite roligt därför att idag så har vi en eminent gäst.
Ja, verkligen.
Du.
Ja.
Och då är det lite så här så att våra trogna lyssnare kommer att tro att vi inte har några uppslag längre eftersom vi sitter och intervjuar varandra.
Mm. Men vi har... att vi står för människors lika värde. Och eftersom du då blev intervjuad i förra avsnittet så
blev du avundsjuk och då ska du minsann få bli det då.
Jag måste bara säga en sak, jag tycker att det är väldigt skönt för jag känner som om jag inte har något ansvar för det här poddavsnittet.
Nej, men det är inga förberedelser
direkt. Fast det är jag som ska leverera, så känns det så här, det är ingen förberedelse.
Men då tänker jag, nej, och sen så var det så här, ja men vi har ju tyckt att vi har pratat ganska mycket om ny lagstiftning och vi har ju inte så konstigt en väldans massa synpunkter på det. Och egentligen så är det väl så att vi låter oss själva ta en liten paus.
Mm.
Jag noterade senast jag läste idén sent igår kväll på nätet.
Mm.
Och så läste jag idén på morgonen just att regeringens nya lagförslag om att lättare kunna vräka kriminella hyresgäster har skjutits upp en månad.
Mm.
Och det här har ju vi lite tidigare varit inne på att lagrådet har haft synpunkter på de här snabbspåren som de har valt att kalla det nu. Då.
Som blev i säkerhetszonerna.
Ja, exakt. Och vad det stod i DN, det var just att det står så här att lagförslaget kräver inte en dom på ett brott då, för att vräkning ska bli aktuellt. Det är intressant att det inte ens krävs det då, att man är dömd. Men i praktiken blir det nog så, hänvisar de till Gunnar Strömmer som då har sagt att det blir nog så i praktiken. Och det innebär också att barn som begår brott måste vara minst 15, men sen kan man då räka enligt det här förslaget. Och då så skriver man idén att regeringen ville snabba på det här lagförslaget så att det skulle kunna träda i kraft 31 maj. Och då har lagrådet återigen, får man lov att säga, avstyrkt därför att det inte finns tillräcklig tid för att informera allmänheten om de nya reglerna.
Mm.
Nu pratar vi ju, nu läser jag ju från DN eller TT. Vi har ju pratat om det tidigare, att remissinstanser inte får tid. Man lägger det över jul och nyår, så att de som är kunniga, hela vår demokrati bygger på att människor som jobbar med det här, myndighetspersoner, har ju möjlighet, och som vi har sagt, åklagarmyndigheten, domstolar, när det gäller den här typen av lagförslag.
Ge sina synpunkter så man får ett helhetsperspektiv.
Ja, exakt, och samfundet är ju med som vi har sagt. Och nu skriver de allmänheten kommer inte att ha tid att få information, eller man kommer inte ha tid att göra det.
Mm.
Och då ville de se från lagrådets sida att det här då skulle vara utrett 2025, januari.
Mm.
Då har man då skjutit upp det, så då har regeringen tagit till sig det här då. Men man sköt upp det en månad.
Mm.
Så 1 juli 2024. Och det här är ju ett stort problem eftersom hela vårat, alltså mycket i fundamenten i Sveriges lagstiftningskultur och tradition och historia bygger ju på just att man gör ordentliga utredningar och tittar på, man tittar på närområden, man tittar på andra länder, man lyssnar på sakkunskapen innan man sätter sig ner och efter ett förslag om en lag antar den lagen eller inte.
Så att det blir välgrundat och rättssäkert, förutsägbart. Alla de här grundfundamenten som vår demokrati vilar på.
Så då har vi ytterligare ett nytt då. Och då kan jag ju bli trött när jag ser då att lagrådet säger skjut upp det här i januari 2025. Så hinner man gå igenom det här och då skjuter man upp det till 1 juli 2024, en månad.
Men det var ju likadant med säkerhetszonerna som vi har pratat ganska mycket om i podden tidigare. Där man sa att det skulle, vi var inne på det att statsministern var ute på sitt Instagram innan det hade liksom kommit färdigt ifrån remissinstansen och sa att det ska införas i mars. Problematiken med att man säger det innan man har fått remissvaren, kanske framförallt då från lagrådet också, och att man fick kritik i den delen och därför sköt upp det också då en månad.
Men då tänker man ju att det är ju alldeles tydligt att man är nu inne i en ny tradition, nämligen varför ska vi utreda? Vi tycker att det ska bli den här typen av lagstiftning och nu ska det här införas. Mm. Och det räcker med att vi har en sån vilja som politiker. Mm. Inte att det ska utredas.
För utan
att
den ska bekräftas av utredarna, ja, snarare.
Ja, om det ens behövs en utredning. I slutändan, om man ser lite svartare på saken som jag är benägen att göra, så kanske det faktiskt är så att vi behöver inte ha något utredningssystem. Då vi kan välta omkull hela den biten av grundfundamentet. Och det är ju så att det är sorgligt. Mm. Men, och det var det som vi då slapp prata om idag, alla våra frustrationer.
Det var det vi inte skulle prata om. Men vi kommer återkomma såklart i de delar där vi brukar vara och snacka.
Men då vill ju jag då istället få vara en frågvis person som inte känner till hur det är att jobba som advokat. Mm. En vanlig dag på jobbet för advokat Lotta Wirén. Mm. Och då, lite som vi sa innan när vi skulle göra det här, att risken blir att det blir, vi säger ungefär samma sak, därför att vi jobbar väldigt lika. Du och jag har jobbat i väldigt många år ihop. Mm. Och vi har under den här tiden också haft jättemycket kontakt med varandra kring allt. Mm. Och då blir det ju också så att det kanske inte skiljer sig så mycket åt.
Nej.
Men om jag får inleda med att säga då att skillnaden mellan dig och mig när vi har pratat om, när du intervjuade mig, det är ju att jag sitter i disciplinnämnden och kriminalvårdens insynsråd och har en massa undervisning på universitetet. Mm. Du har istället ett jättestort ansvar för vårt gemensamt ägda företag. Mm. Och jag tänkte ställa lite frågor kring det. Mm. Jag har ju under den här perioden, nu pratar jag jättemycket här, det är jag som intervjuar mig själv. Jag har ju under den här perioden som jag har suttit i disciplinnämnden, som jag tidigare sagt, innebär en massa jättemycket tid.
Vilket har tagit nu snart 4 år. Ja. Du har ju suttit 4 år snart.
Och då har jag ju varit avlastad härifrån kontoret så tillvida att jag inte har behövt ha mer än det vanligt rullande ansvaret. Mm. Och du har haft ett jättestort ansvar bland annat för personalhantering. Mm. Så det har jag ju lite frågor om. Men jag tänkte börja med att säga att idag är vi i slutet på en vecka här. Vi kan säga det. Det är fredag och det är förmiddag. Och imorgon lördag så ska vi släppa den här podden. Mm. Men och du och jag sitter här förvånansvärt nog klockan är snart 11:30 och vi ska ju snart springa iväg och vi kom just. Men berätta, hur ser det ut för dig, inte idag för du sitter och pratar med mig, men berätta hur det ser ut runt den här veckan, hur ser det ut den här perioden, vi är i mars 2024.
Just den här perioden så består mina dagar absolut framförallt av inläsning, förberedelse och huvudförhandlingsdagar. Jag sitter i ett ganska stort, måste jag ändå säga, ganska komplicerat mål tillsammans med vår kollega Annika Nisser.
Och då
vilket
är
jätteroligt. Det är första gången jag är medförsvarare.
Så klienten har två försvarare förordnade för sig, du och Annika. Och vad är skälet till det?
Det är för att det är ett väldigt omfattande material, väldigt svårgenomträngligt material. Och det krävs också ganska mycket analyser på olika sätt på grund av gärningspåståendet från åklagarna eller påståendena. Så därför så bad Annika, som ju var första försvarare om man säger, om att få en kollega med för att överhuvudtaget kunna liksom överblicka materialet.
Är det mycket, många sidor? Är det mycket stort
Jag tror att det är cirka 35 000 sidor faktiskt.
Ja, det är ganska
det är
mycket.
Ganska mycket. Mm.
Men hur är det då? För du klev ju in lite senare i det målet.
Ja, jag klev in när vi har en häktad klient i det målet. Och hon har då varit ensam försvarare fram tills dess att åtal väcktes. Nej, jag kom in i samband med att vi fick förundersökningsprotokollen och vi skulle gå igenom för erinran. Så jag har varit i det här målet nu kanske 3-4 månader.
Och hon har haft
hon
mycket
har
längre.
Haft ett år ungefär. Ja, ganska precis ett år. Det var ju jättespeciellt, därför att det som är i de mål man är från början när man har en häktad klient, även en annan klient, är att man oftast är med på förhör, man pratar med klienten och man har redan innan man får förundersökningen ganska bra hum om hur det kommer se ut. Alltså, man tar en, vad ska vi säga, en misshandel till exempel, då är det som vi alltid tar som ett go-to case, för att prata engelska. Det är en misshandel utanför någon krog på stan. Då vet man ju, när vi pratar om det, så tänker man så här, ja, det var den tiden. De har säkert pratat med ordningsvakterna, vittnen. Man har kanske tagit DNA på tillhygget om det var. Alltså, vi vet redan i förhören hur utredningen kommer se ut på ett ungefär. I det här målet, så från det att hon frågade om jag kunde vara med henne i det, hon skickade in en ansökan om det och jag förordnades, så hann jag inte riktigt komma in i vad det faktiskt handlade om i målet. Och sen så fick jag då alla dessa förundersökningsprotokoll. Så det var som att hoppa in i ett hav, med en ganska banal liknelse, men det måste jag faktiskt säga att det var.
En
och
skitstorm.
Dessutom en materia som är tämligen ny för mig. Och ja, så det har verkligen varit intensiv tid av inläsning och samtal med Annika, som jag hade en annan förhandsinfo såklart, som hon har varit med på väldigt många förhör och har den bilden. Så att vi har ju suttit jättemycket och pratat om det, vilket har varit, jag måste säga att det är ju jätteroligt att jobba tillsammans med en kollega. Och det här som vi har sagt förut när vi har pratat i den här podden bland annat, och när du och jag pratar, så är det ju roligare att man får använda båda hjärnorna liksom.
Ja, för även om man alltid bollar med varandra, och det gör vi ju verkligen i våra mål,
ja.
Så blir det ju att alltså man sitter ju på hela bilden själv.
Mm.
Och då blir det ju inte alls på samma sätt som när man liksom ska driva ett mål gemensamt.
Nej, för även när du och jag bollar ju jättemycket även våra andra mål, och då kan jag tycka, och då är vi ganska insatta, det är ju inte alla såklart, men de stora och de som är pågående, och där man liksom kanske behöver bolla på ett sätt vissa delar, då kanske man bollar en viss del eller den övergripande strategin. Men sen om det är flera dagars mål till exempel, då händer det ju så mycket under tiden. Klienten kanske säger någonting, åklagarna kanske säger någonting, en medtilltalare kanske säger någonting som man då måste börja från början och återge till dig till exempel. Man säger, ja, men nu ändrades det kanske på det här sättet och det här sättet. Det som är en jättestor skillnad, det är att vi sitter och lyssnar på samma sak. Så att när vi kommer ut i alla pauser och på luncherna, så är vi liksom lika inne och intensiva på ett sätt. Och vi behöver heller inte, vilket man ju har när man, jag vet ju att du har många mål pågående samtidigt som jag har det. Så att då säger man så här, men kan jag prata om det här liksom? För du kan ju vara helt inne i någonting du har. Och den hänsynen behöver vi inte heller riktigt ha. Så man kan bara säga, men gud, nu sa han. Alltså man kan direkt hoppa in i det som man måste diskutera för att lösa upp någon knut som har uppstått. Liksom. Och det är ju jätteskönt, den här direktheten som man annars är väldigt ensam i. Och det är jättekul att ha det också. För att jag märker liksom, i det lilla och i det stora, det här som man... Jag brukar ju alltid säga det är ju ett ganska ensamt jobb det här. Även om man har relationer med klienten, så är man ensam i kompetensen.
Ja, man är ensam i att fatta beslut.
Exakt.
Fast inte ensam så, utan man själv ska ju ge ett råd och driva målet. Och klienten ska ju vara med på banan.
Ja.
Annars funkar det ju inte. Men det är ju vi som gör alla strategiska överväganden.
Exakt.
Och hur ska vi, och det är inte några så här taktiska grejer, utan det är så här, hur ska vi närma oss den här biten, hur ska vi förbereda
klienten?
Är det
en invändning
klienten?
Som skymtar fram som jag kanske inte har sett och så vidare. Så kan det ju vara så att, ja, men vi pratade ju om ett mål du och jag bara för några veckor sedan, där det var så här, men vänta, kan det inte vara, ta som en sån här nödvärnsinvändning, finns det ju olika i det kapitlet. Ja, men är det inte, kan man inte säga det här? Kan man säga det här? Ja, men det skulle kanske till och med, alltså man kan ju, en invändning kan ju vara ganska komplex utifrån ett försvararperspektiv. Och det, även de besluten är man ju ensam i, även om man liksom diskuterar med klienten. Men klienten är ju väldigt ingäggad i materien, om man säger.
Vi ja, ska ju plus ha beroende av
beroende
oss.
Av oss med ja. Våra råd och vår vägledning och så vidare. Och det är vi tränade i och det är vi vana med. Och det är ju någonting som jag också ibland kan tycka är väldigt spännande med det här. Att det, liksom, det här ansvaret är ju det är också roligt. Det blir ju inspirerande. Men det är ju jätteroligt att diskutera. Och i det här målet kan jag säga så är det en nödvändighet också. För att alla trådar i det här, det måste man nästan vara två om. Liksom. Och jag kan säga i det här målet, då är det ju ytterligare en person som också har två försvarare. Det tror jag är också jätteovanligt att det är flera som får fler försvarare. Liksom. Men
det betyder ju att då har ju du klivit in i det här och nu sitter ni i en massa huvudförhandlingsdagar.
Mm.
Men samtidigt så har du ju då när ni har lediga dagar, då måste ju du jobba med dina vanliga mål.
Ja, mina andra som också kommer sättas ut här. Ja, men det där har vi ju också, jag har tänkt på det, där är vi också väldigt tränade på ett sätt som man kanske inte tänker på att växla om. Alltså det här att man tonar ner som de här gamla stereoapparaterna man hade, brukar ta som en liknelse. Jag vet inte varför jag ska prata i liknelse idag. Jag försöker vara så här målande. Men du vet, när man kunde ställa in så här basgången eller diskanten och så vidare. Du vet, med de här kontrollerna på själva apparaten som var när man hade hela apparater och inte bara en mobil med Spotify liksom. Men så är det ju lite, så funkar ju vi lite. Alltså då vrider jag på högsta volym när vi sitter i domstolen med det här målet. Och när man går hem och liksom gör efterarbetet och kanske förbereder nästa dag. Pratar med Annika i alla pauser och på lunchen och ibland också efter. För bara, vänta, hur ska vi liksom fånga upp det här och hur ska vi göra med det här? Ska vi komplettera i sak och så vidare och så vidare. Sen kommer jag hem och sen sänker jag ner den och sen höjer jag i de andra delarna där jag måste förbereda för att vi börjar om någon vecka i ett annat mål. För det här målet avslutar vi nästa vecka. Och då fortsätter det med andra. Så att förberedelsen i andra går ju samtidigt. Och det där är någonting som jag tror vi har tränat upp oerhört. Som vi inte ens tänker på. Men som ju verkligen är en styrka i det här yrket. Liksom. Att man måste träna upp det. In i det ena och så släpper man det andra. Och sen går man in lika intensivt i det man är inne i just nu, som man måste prioritera.
Och då är det ju så också att du sitter, ja, i stort sett, du sitter många dagar i rätten just nu, du kommer att sitta i många dagar i rätten i nästa mål, det är flera mål som pluppar upp snart. Mm. Och du håller på att skruva upp och ner där.
Mm.
Då ska vi då prata lite kring det här med att du är personalansvarig tillsammans med Louise här på byrån.
Ja, exakt.
Hur går det till i tid? Därför att du är ju inte på kontoret, antar jag.
Nej, just nu så har nog Louise fått ta en stor börda i det. Men vi har ju också mycket kontakt i det och vi... Alltså jag ända från början när vi startade Krim, och nu är det 10 år i maj, så det har ju verkligen, det har ju varit under en lång tid, och personalansvaret och företagandet är ju det som jag också gillar, det har vi också, det har jag sagt i den här podden, men jag gillar ju företagandet, det här med att vara entreprenör och fundera på hur ska vi utvidga eller ska vi förändra verksamheten på något sätt, och jag gillar verkligen sånt, och jag har ju också alltid hållit på med företag under hela mitt vuxna liv faktiskt, egna företag, jag tycker det är kul liksom. Så att det är ju mer som en hobby, blir fånigt att säga, för det är såklart att det är ganska betungande ibland, men jag tycker att det är roligt, och det är snarare så att jag kan tycka att det är lite jobbigt när jag inte riktigt hinner med det. Och nu är det toppen för att jag och Louise har också gått samfundets ledarskapsutbildning där man ska bli den bästa av chefer. Det gjorde vi förra året. Den är på ett år. Och väldigt också intensiv med massa övningar och sådär. Så att jag och Louise som tog den tillsammans är ganska samkörda i hur vi ska bedriva personalfrågor och ledarskap på den här byrån.
Och då är det ju också intressant, man tänker att när jag i alla fall började jobba som bitis och sen som advokat, jag har aldrig, alltså på riktigt innan jag själv blev delägare, jag har nog aldrig haft något utvecklingssamtal och lönesamtal och
nej.
Alltså då, på den tiden, så är det, var det ju även för dig att det jobba på och då blir du duktig. Mm. Och jobbar du inte på, då kan du sticka. Ja. Det var inte så mycket mer än så.
Nej.
Och sen så fick man, om man var intresserad, diskutera provision eller löneförhöjningar. Men inget annat än så. Nu har ju ni, vi har en ganska stor administration. Mm. Vi har på det viset också att vi har ganska många anställda.
Ja,
både
men vi är en ganska stor
organisation.
Mm. I vår bransch är vi en stor organisation, mm, måste vi ändå säga.
Och då
just
är det
humanjuridikbranschen.
Mm. Så att biträdande jurister som är anställda givetvis, och sen advokater som är anställda, mm, och sen våra paralegaler som de heter, och receptionisten.
Mm.
Då har ju ni, du och Louise.
Extra personal har vi.
Och extra personal har vi.
Fast extra personal om man, mm, säger. Vi har ju en liten grupp av extra personal som vi använder.
Allt det är ju ganska mycket roddande.
Mm. Det är det. Men alltså, jag tycker ju att vi, Louise och jag har verkligen utarbetat ett sätt att arbeta med det här som gör att det ändå fungerar. För vi vet, både jag och Louise har jobbat länge också som advokater i det här. Vi vet ju lite hur det ser ut. Ibland hinner man ingenting annat än att jobba, och det är klart att jobbet alltid är viktigast. Men därför har vi också utarbetat vissa typer av strategier, och vi har de här samtalen och vi fångar upp vissa saker. Men så, vi jobbar mycket liksom. Så är det ju. Och tycker man att det är kul, och nu menar jag företagandet, då är ju det blir inte betungande på det sättet. Det är såklart att det kan bli det om det är något problem till exempel. Eller, men jag tror både jag och Louise får ganska mycket energi av att ha den typen av kontroll och också märka att det faktiskt funkar med det vi har utarbetat. Vi har ju ägnat jättemycket tid åt att det ska bli en bra organisation, att vi ska vara ett bra och tydligt ledarskap. Det låter som att jag är någon sån här coach här. Men det är ju väldigt viktiga frågor.
Det låter som din liksom stora idol.
Det är inte min stora idol. Men
vem
jag,
är
jag tror på
du menar entusiast... Bowie? Fast det egentligen är Petter Stordalen.
Ja.
Du har slutat ta honom som idol, Petter Stordalen.
Ja, jag tror det. Jag tyckte han var bra när han drev upp alla de här. Han var ju tydlig i sitt, i alla fall offentligt, med sitt ledarskap och sin vision. Och jag tror ju mycket på det. Och jag tycker att man inspireras av de här som har en tydlig och klar vision och som också genomför det. Det är ju mindre såklart i den här branschen, men lite av det kan man applicera. Att också få med alla i den typen av vision. Alltså jag tror att advokatyrket, som vi just har den här ensamheten, om man ska säga, i själva uppdragen, och vi har många uppdrag som pågår samtidigt, och vi ska i rätten, och där ska vi liksom framträda då på i de här processerna, och vi är inte ofta de som är lite obekväma, och i det så blir vi kanske lite excentriska, alltså lite diva är ju alltid ett negativt ord, men vi tar mycket plats som advokat liksom, för vi måste göra det, vi tränas till att göra det. Och vi kanske är det i grund och botten också. Därför vi väljer att passa i det här yrket. Och då glömmer vi inte sällan, vi som har en stor administration som vi ju är beroende av. För därför kan vi ju flänga runt och allt funkar i alla fall. Allt vårt administrativa, alla våra bokningar. Allt ombokningar och registrering av ärenden, jävskontroller. Allt det här som tar evinnerlig tid och som är otroligt viktigt. Det hinner inte vi. Och skulle vi sitta med det så skulle något annat få stryka på foten. Liksom.
Ja, klientkontakt och polisförhör och huvudförhandlingar.
Alla dessa människor ska känna sig omhändertagna. Och eftersom vi är många jurister på den här byrån så är det ju väldigt mycket människor såklart som är beroende och kopplade till oss. Så att vår administration och extra personalen och alla som är här är ju oerhört viktiga för verksamheten. Och jag tror ju på det här att vi måste ha en gemensam vision liksom, och man måste känna att alla bidrar. Och då är det viktigt med att man tar sin ledarskapsroll på allvar och ser att det här att man ger ansvar, att man inte kommer in här när man gör sina nedslag några timmar i veckan. Liksom, att man allting ska kretsa kring en själv och man blir arg när de inte har gjort det som man har tänkt att de ska göra. Liksom.
Så men det är ju det att vi är ju liksom inte på kontoret. Nu när vi skulle sätta igång och göra den här podden idag så fick ju du och jag med hjälp av våran eminenta receptionist Lisa, mm, en ny glödlampa i, så att vi ser varandra.
Ja, det är en sjukt stor och tunga taklampa.
Jättestor tung taklampa, behöver tre personer. Mm. Det, jag tror att den pajade, alltså glödlampan pajade för kanske, ja säkert 3 månader sedan.
Ja.
Vi har mest, så här, när man kommer in här på kvällen så får man använda mobillampan för att ta sig fram och sen så drar man. Alltså, ja. Det är ju det, och alltså, vi är ju nästan aldrig här.
Nej, och, då, och vi har inte den... Jag tror också att det är inte bara det att man inte är här, man har inte riktigt den ron. Man är alltid på väg någonstans. Och, då, och har man också någonting, vi har alltid någon förberedelse. Det är liksom aldrig, det är aldrig så att vi inte har någonting att göra. Alltså att man kan typ gå och leta efter så här, är det någonting jag ska göra idag? Så ser det aldrig ut. Alltså jag minns inte ens, jag vet inte om det någonsin har varit så. Jag tror inte det var så ens som Beatles, för då hade man ju andras den här ständiga nerven och behovet över sig. Som biträdande jurist liksom. Och jag tror att den situationen är väldigt speciell. Så att när vi kommer hit på kvällarna och bara men då, ska
det,
kanske
det är
byta.
Det jag tänker, då är ni personalansvariga. Och så det, när ni kommer hit och ska byta akter.
Mm.
Och vi alla gör så. Då har ju personalen gått hem.
Ja.
Hur får ni ihop det där rent konkret?
Ja, men då bokar man ju möten och så man ska sitta. Men så kan man ju ta det på telefon. Och man, alltså, det är ju skönt med digitalisering. Och det här att man inte längre behöver åka hit och byta akter. Därför att man har allting digitaliserat. Det har ju underlättat oerhört. Alltså.
Mm.
Men, och jag tror att det underlättar också. Att då kan man också ha en... Det här som var förut är... det här att man var tvungen att liksom få det här att man var tvungen att få någon sorts vad är akten någonstans, har du den hemma och så, det har vi kommit förbi och det är en extrem hjälp. Men jag tror att alltså jag tror att man tar sig den tid som behövs. Det är det att ibland som när vi ska ha våra möten kanske man säger så här, jag måste bara varva ner lite grann och sätta mig i stolen här och koppla bort, och då är det återigen där, koppla in och koppla på. Men det funkar bra. Och som sagt, märker man att det funkar och märker man att man får med sig alla, det blir också bättre effekt även i yrket liksom.
Mm. Så det var lite roligt för att det blev lite så här slirigt i innan pausen om man säger så. Mm. För att vi har ju ett kontor som har en lång balkong längs med hela kontoret.
Mm-hmm.
Och du sitter i en soffa och kan titta ut mot den fina kanalen här, Klarabergskanalen. Och då ser du att du tre, våran receptionist som står och viftar där ute i luften. Och då är det att jag måste gå ut. Det ser ju inte jag, för jag sitter och lyssnar på exakt. Dig. Då är det jag som, då är det några poliser som är här och jag måste hämta en grej av dem.
Så nu fortsätter
och då blev du lite så här, vänta nu. Och, och så då tänkte jag att det var något knas med tekniken, men det var det inte.
Nej, det är det inte.
Men då innan vi avslutar så har, om jag sammanfattar det du har sagt hittills då, så när det gäller det här med att vara personalansvarig så sa du också det att det går alltid att lösa. Ni bokar in samtal, ni bokar in möten, allt det här som man liksom enligt lag och tradition ska ha. Och sen så blir det ju givetvis också ad hoc-möten om det är någonting som händer.
Ja,
ganska många sådana. Men då är det ju också så att det är många möten, antar jag, som också bokas av och bokas nytt. Därför att vi hamnar i grejer som vi inte disponerar över. Någon polisförhör, man är tvungen att sticka iväg någon förhandling och så. Som drar ut på tiden eller vad det nu är.
Mm.
Men som jag förstår det så är det ganska mycket som ni också sköter digitalt. Alltså ni kan ha kontakt i telefon, ni kan ha kontakt digitalt med varandra.
Exakt.
Och sen har jag också fattat det som, inte kanske av det du berättar utan det jag vet, att du och Lys har jättetät kontakt och hela tiden fångar upp. Och den ena kan fånga upp om den andra inte har möjlighet.
Ja, men och det är det som är bra med att vara två också.
Mm.
Verkligen, och det tror jag alltid är bra som sagt, även där. Även i mål, och det har jag inte ens tänkt på. Nu har jag ju samarbete, väldigt intensivt samarbete, både med Annika och Lys i yrkesrelaterade grejer. Och med dig här i podden också. Men det blir ju alltid bättre. Det är såklart att det blir det. Alltså, två hjärnor är bättre än en.
Ja, framförallt när det är inte så sällan i vårt jobb så att man kan inte planera. Man kan aldrig riktigt veta hur det ska bli.
Nej.
Så många möten man har bokat om, så många privata möten man har bokat om, mm. så mycket man har varit tvungen att ställa in. Därför att sitter man i domstol så sitter man i domstol. Och när man kommer ut från domstolen, är det bokat ett polisförhör, ja då är det bara att gå dit.
Ja.
Och då får, i ert fall då, så får den andra ta över om det är någonting som är akut.
Ja, men och det har jag också tänkt på med det här yrket och med företagandet. Man säger så här, men är det en livsstil? Och jag tror att många, man kanske koketterar lite med att det är en livsstil. Det är nog många yrken som egentligen skulle kunna kategoriseras som någon sorts livsstil. Men det som är med det här yrket, det är ju just det du säger, att det kan vara ett förhör eller det kan vara det och man ska göra det. Så att det är väldigt svårt. Det är naturligtvis viktigt att ha ett privatliv, men det är väldigt svårt att hålla de hållpunkterna. För de går oftast att skjuta på. Och så blir det ju mycket, och jag upplever ju att alla vi här har ju en krets omkring sig som alla vet. Liksom. Även om man ska träffa sina kompisar eller någonting, alla vet att ja, sitter man i någonting och sitter man på häktet i ett förhör till exempel som dröjer, då kan man ju inte ens ringa. Vi hade ju någon månad i slutet på 2023 när man plötsligt som advokat fick lov att ha med sig mobil in på äktet. Och jag tänkte, vad härligt. Nu kommer man kunna styra upp sitt övriga liv när man sitter inne, du vet, med de här evinnerliga förhören där man sitter helt frånkopplad. Och sen är det så här, nej men vi måste köra klart det här, och så är klockan liksom 5:30 och man kanske har bestämt någonting 6:30 en helt annan ände av stan liksom.
Och då,
men det
då
var
ska
en
man,
månad och nu är det ju igen
nu
så.
Nu är det ju inte så. Och då ska man då förmedla sig till någon om man har bestämt att man ska vara någonstans klockan 19. Ja. Och sen börjar klockan bli 5:45 och man börjar inse att nu kommer det bli problematiskt. Då måste man i förhörsrummet trycka på en knapp och då är det en centralvakt som ska svara. Och det tar sin lilla tid.
Mm.
Och när de har svarat till centralvakten, då ska de ta kontakt med avdelningens vakter.
Mm.
För att de ska komma och öppna, låta en öppna dörren och kliva ut.
Mm.
Och sen ska man gå till deras reception som finns på avdelningen och be eller ödmjukas dem att få låna en telefon. Men det går inte av den enkla anledningen att man kan inte ringa någonstans, för man har ju inga mobilnummer i sitt huvud.
Nej.
Och ska man då ta sig ner till där man har varit tvungen att låsa in sin mobiltelefon, då ska det tryckas på knappar och åkas i hissar. Alltså det kan ju ta på riktigt en kvart 20 minuter från att man säger jag måste ringa tills man är nere vid sin telefon. Sen ska man trassla sig upp igen.
Ja.
Så att komma för sent då, ja, det går ju inte.
Och så blir
det
att man kommer ner när det är slut och då ringer man och säger jag är jätteläst, jag kommer ut precis nu.
Mm.
Alltså det är ju det enklaste.
Och då kanske man ska gå på någon grej som, inte vet jag, någon teater eller bio eller
då
är det en ganska ilsken person man träffar när man väl kommer fram.
Ja, men ändå är det ju så att det finns, jag tror att under åren också, att den här ilskna personen vet sedan gammalt att ja, men man vet aldrig riktigt när Lotta dyker upp eller när Ulrika dyker upp, för det är alltid någonting annat som dyker upp. Och det är inte det här att ja, men någonting annat som var roligare, utan det är bara att man sitter låst.
Och man kan ju tänka, om man lyssnar på oss då i de här långa litanien om att vi inte bestämmer någonting själv, då kan man ju tycka, varför är det så? Det är väl bara att gå hem. Om man har en grej som är bestämd och det är ett förhör bokat till klockan 17, varför sitter man kvar till 5:45, 6:30?
Mm.
Men det är ju så att är det en frihetsberövad person, så kan det inte sällan vara så om någon sitter anhållen att det här förhöret är avgörande. Det kan bli så att skulle man avbryta förhöret, då ska det återupptas dagen efter, då ska personen sitta kvar i resten.
Exakt.
Bara för att man själv ska gå på någon teater eller gå och käka någon middag.
Mm.
Därför så kör man ju klart tills allting är klart och sen kan man gå. Då kan åklagaren kanske i den bästa av världar fatta ett beslut om att häva frihetsberövandet.
Exakt.
Så det handlar ju om människor, det kokar ju ner till det, och därför kan man, då får man liksom väga att komma för sent i ett visst läge, och de har ju vant sig som sagt.
Ja, men jag tror det, och jag tror också att det så väldigt mycket om den här rollen, alltså som advokat, är ju lojaliteten gentemot klienten. Och det är ju, även om det är att man vet att den här personen kommer inte släppas ut, så lämnar man inte i ett förhör, utan man kör klart. Och ibland sitter man i ett möte och det är inte heller läge att avbryta det. Nej. Plötsligt bara för man ser att oj, nu är klockan 5:30 och jag ska vara någonstans 6:30. Jag kommer aldrig hinna. Man måste, det är väl det som är kanske speciellt. Det kan jag tänka mig, det är väl så som vårdpersonal har också. Man kan ju inte bara plötsligt lämna en operation liksom
för att man ska gå på
bio. Liksom. Mm. Utan det, och det handlar inte om att biobesöket eller det andra är mindre viktigt. Eller ja, det kanske jag inte visst det. Men att man måste göra den prioriteringen. Och när man blir det här yrket så har man bestämt sig för att så får det vara. Så kommer det bli. Liksom.
Ja, för skulle man börja hålla på och avbryta och lämna både klienter och domstolar, och då blir nog yrkeskarriären ganska kort.
Ja, men så är det. Så är det absolut. Men ja, och så blir det ju, det är väl det man menar med att det blir en livsstil. Det blir ett sätt att vara och ett sätt att förhålla sig till sin arbetssituation. Jag ifrågasätter inte ens det.
Nej.
Så det är bara så. Och därför blir det heller inte betungande. Jag tror också att, jag brukar alltid säga det, att den dag man går och gnäller över, åh, nu igen, då måste man byta liksom. Vi stöter ju på sådana i alla yrkeskategorier som vi konfronterar med människor som har tänkt sig, men nu ska du kanske byta jobb liksom.
Mm.
Och det är väl det, man måste ha den. Därför det är såklart att man kan brännas ut i ett sånt här jobb. Men märker man att man är på väg dit så måste man ju fundera och kanske göra något annat. Och det är långt ifrån.
Och du är också positiv som person.
Jag är positiv, men jag tror att det är också, jag tror att det är att vara positiv och att se positivt på saker. Det är ju också, det är inte bara någonting man är. Det är någonting man väljer att, man väljer ju det perspektivet. Och det tror jag är jätteviktigt i det här yrket. För att vi konfronterar ju oerhört mycket tunga grejer. Jag vet inte varför jag låter som att jag är en 50-talist från Söderplatset idag. Eller är det bara jag som känner så? Är det tunga grejer? Men det är ju så. Man måste ha ett positivt sätt att se på. Det ibland kräver ju ansträngning, måste jag säga. Inte kanske bara ibland. Det kräver ju att man hela tiden försöker ha det andra perspektivet. Och jag tror att det är en förutsättning i det här yrket.
Ja, det är ju jätteroligt att du tror det. För jag är ju precis tvärt emot.
Men du är inte
nej,
det.
Nej, jo, för jag låter mer. Jag lever på min ilska. jag får mina ilskutbrott och gapar och skriker och svär. Det är jättehärligt. Och då får jag energi och kan gå vidare. Medan du är mycket mer gladlynt. Och då, det beror ju helt på vad man hämtar sin energi ifrån. Jag gör det genom att vara arg.
Mm.
Det är jättehärligt. Du är mer glad.
Det är jättekul att se dig sen när du blir så gammal och slutat i det yrket. Du kanske är lite senil också.
Ja, då kanske
när
jag blir som du, lite snäll.
Då kommer jag vara så här surtant som springer runt här. Och du kanske kommer vara så här glad och tillfreds, vem vet.
Mm.
Vi får återkomma då helt enkelt.
Ja, en dag efter pensionen.
ingen lyssnare.
Nej. Ja, men vad bra. Men du, då är det ju så att för omväxlings skull så är det ju så att vi nu ska vi springa iväg. Jag ska på ett förhör.
Och jag med.
Du ska också på ett förhör. Mm. Just det, du ska till?
Jag ska till Sollentuna, så jag ska åka en stund i min bil också. Det måste jag säga.
Det är din avkoppling.
Ja, gud, alltså jag älskar min bil. Jag är så glad att du och jag tog körkort för en herrans massa år sedan, måste man säga.
Ja, herrans var väl lite att ta i, men vi behöver inte avslöja att det inte var så särskilt länge sedan.
Jo, det var det faktiskt. Ja. Det var ganska länge sedan.
Fem år sedan kanske?
Nej, det är 7 år sedan.
Oj!
Mm. Nu sa vi det. Men det är ju oerhört klart. Ja, bilresorna är ovärderliga.
Och jag kan ju säga det att jag, du bor ju inte i stan, jag bor ju i stan. Mm. Jag åker ju så lite bil så att jag har problem med min bil därför att den laddar ur. För jag åker så lite bil, för jag blir tokig apropå aggressioner. Mm. Det är inga positiva aggressioner, jag blir tokig på att man inte kan hitta parkeringsplatser. Och då ska jag på ett förhör på Södermalm. Lätt som en blätt och ta som en tunnelbana.
Ja, men när man kör bil mycket så vet man ju i stort sett alltid var parkeringsplatser finns. Jag ser det som en sport liksom. Att inte hålla på och snurra och leta parkeringsplatser.
Ja, sen vi så har alla våra olika förutsättningar.
Det är det jag menar, det är ett perspektiv liksom. Det är spännande, kommer jag hitta en parkering eller inte? Men jag är så här, jag kommer inte hitta en parkering. Man orkar inte det. Så att man måste ha ett positivt sätt att se på allt.
Ja, bra. Jag hör vad du säger. Men då tar vi och rusar iväg då.
Ja, det gör vi.
Trevlig helg.
Trevlig helg. Hej. Krimpodden.